قرآن باشنا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Välkomna till dessa lektioner. Idag ska vi gå igenom dessa tre surar som vi har hört. Surat al-Kafirun, Surat al-Nasr och Surat al-Masad. Vi kommer att läsa från, gällande Surat al-Kafirun kommer vi ta från Ibn Kathir. Surat al-Nasr kommer vi ta från Sheikh Sa'di. Och Surat al-Masad kommer vi ta från Ibn Uthaymin. Jag tyckte de var mest passande. Surat al-Kafirun tillsammans med Surat al-Ikhlas kallas båda för Surat al-Ikhlas. Surat al-Kafirun kallas också för Surat al-Ikhlas. Och Surat al-Kafirun tar upp en väldigt viktig sak som vi kommer att komma till, al-Bara'a, al-Wala wa al-Bara'a. Att ta avstånd och att förneka och förkasta alla andra religioner och ideologier förutom islam. Den här suran, Surat al-Kafirun, som är en sura som tyder på tawhid, var en sura som profeten alaihissalatu wassalam brukade börja sin dag med och avsluta sin dag med. Han började sin dag med att be sunnat al-Fajr. Och i sunnat al-Fajr är det sunnat att man läser, han brukade läsa, Surat al-Kafirun och Surat Qul Huwa Allahu Ahad, vilket tyder på tawhid. Och på kvällen efter salat al-Maghrib, samma sak, sunnah efter Maghrib, man läser al-Kafirun och Qul Huwa Allahu Ahad. Och al-Witr är sunnat att läsa, och han brukade läsa Subbih isma rabbika al-a'la qul ya ayyuhal kafirun och qul huwallahu ahad. Som ulema nämner, det här indikerar att profeten Muhammed alaihissalam började sin dag och avslutade sin dag med tawhid. Precis på samma sätt som han började sitt kall i Mekka till tawhid och han avslutade sitt kall i Medina till tawhid. Och hela den här perioden av 23 år var präglad av tawhid, vilket tyder på hur viktigt det är med tawhid. Och det finns en hadith som har nämnts i dygden av den här suran som många inte känner till. Profeten sa alaihissalatu wassalam till en man som hette Nawfal. Han sa iqra qul ya ayyuhal kafirun. Läs qul ya ayyuhal kafirun och sen sover du på detta. Alltså sov direkt efter. Nim ala khatimatiha fa innaha bara'a min ash-shirk. Sov när du har läst den här suran, för sannoliken så är det en frigörelse från kyrk. Och den här hadith är autentisk. Den finns i Ahmed, Musnad Imam Ahmed. Så det är sunna att läsa Surat al-Kafirun, det sista man gör innan man sover. För det är en frigörelse från kyrk. Allah säger här i den första versen, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Säg, hör ni kafirun. Och kafir betyder förnekare. Ibn Kathir, han säger, den här suran är en bara'a, en slags frigörelse från alla de gärningar som en mushrikun, månggudadyrkarna, gör. Och suran beordrar människan med uppriktighet, med ikhlas. Så två saker. Man frigör sig från kyrk och all form av månggudadyrkan. Och den beordrar med motsatsen som är ikhlas, tawhid. Och så säger Ibn Kathir, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, omfattar alla slags kuffar. Spelar ingen roll vilka de är på hela jorden. Men när den uppenbarades så tilltalade den specifikt kuffar i Mekka. Eller mushrikun i Mekka. Eller hur? Det var de som hörde Koranens budskap först. Men fram till idag så omfattar den alla kuffar på hela jorden. Och det sägs, här säger Ibn Kathir, waqila. Och om ni läser en bok, waqila, det sägs, så kan ni nästan vara säkra på att det inte är riktigt autentiskt. Det sägs. Det är något som kan vara värt att nämna. Det kan vara sant, och det kanske inte är sant. Det sägs att mushrikun var så otroligt dumma att de erbjöd profeten, alaihi wasallam, att de skulle dyrka Allah ett år och han skulle gå med på att dyrka deras statyer ett år och hålla på så här varannat år. Och då sa de att om det du har är rätt så kommer vi att räddas från elden. Om det som vi har är rätt kommer du att räddas. Så det sägs att det här var orsaken till att Allah sände ner den här suran. Fast Allah har den. Så Allah säger, La a'budu ma ta'budun. Jag dyrkar inte det som ni dyrkar. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Och inte heller dyrkar ni den som jag dyrkar. Den första versen här, La a'budu ma ta'budun. Jag dyrkar inte det som ni dyrkar. Här säger Ibn Kathir, yani statyer och avgudar. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Och ni dyrkar inte den som jag dyrkar, vilket är Allah ensam. Och här kommer Ibn Kathir till tafsir på den här versen. Och wallah, jag tror att ingen egentligen förstår sig på varför man repeterar. Om ni känner, läser här. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'budu ma a'badtum. Vilket är nästan samma sak som den andra versen. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Exakt samma som den tredje versen. Varför repeteras de här verserna? Jag tror det är väldigt få som känner till varför. Vad menas med de här verserna? Det finns tre åsikter som nämns här i Ibn Kathir. Eller tre åsikter vi kommer att nämna. Och den första är den som Ibn Kathir verkar vara mest korrekt. Han säger, وَلَا أَنَا أَعْبِدُ مَا أَعْبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدْ. Och det här gäller då vers 3 och 4. Här i svenska översättningen har det översatts till, och inte heller dyrkar ni den som jag dyrkar. Eller, jag kommer inte att dyrka det som ni dyrkar. Och ni kommer inte heller att dyrka den som jag dyrkar. Alltså i framtiden. Det här är en åsikt som sheikhen kommer att nämna. Men det han nämner här är att ej wa la a'bud ibadatakum, ej la aslukuha wa la aqtadi biha. Att jag dyrkar inte på det sättet som ni dyrkar. Jag följer inte er i tillvägagångssättet av dyrkan, utan jag dyrkar Allah på det sättet som han vill. Wa la antum a'biduna ma a'bud, och ni följer inte heller det tillvägagångssättet som Allah har lagstiftat gällande dyrkan. Utan ni har hittat på någonting från er själva. Som Allah säger, in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Att de följer enbart lösa antaganden och vad som faller dem in, fast vägledningen från deras herre har nått dem. Så här är en viktig punkt. De första verserna gäller att man endast dyrkar Allah och inte dyrkar någon annan. Och de andra verserna tyder på sättet man dyrkar honom på. Hänger ni med? De första verserna, la a'budu ma ta'budu, att vi dyrkar inte det som ni dyrkar. Vi dyrkar endast Allah. Och de andra verserna där Allah säger wala ana a'budu ma abattum, och jag dyrkar inte Allah på det sättet som ni dyrkar era avgudar, utan jag dyrkar honom på det sättet som han vill. Taib. Och samma sak gällande kuffar, att ni dyrkar inte den som jag dyrkar, vilket är Allah. Och andra versen, och ni dyrkar inte honom på det sättet som han vill, utan ni har hittat på ett eget tillvägagångssätt. Och så säger Ibn Kathir, fatabarra minhum fi jami' ma hum fihi, så frigör dig själv från allt som de är sysselsatta med. Och så säger han, fa innal abid la bud lahu min ma'bud ya'buduhu, för den som dyrkar måste ha någon som han dyrkar, och han måste ha ett tillvägagångssätt och en viss form av dyrkan som han gör. Så profeten och hans sändebud dyrkar Allah så som Allah har lagstiftat. Och det är därför kalimatul islam, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, har kommit. Ej, la ma'buda illallah, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, wa la tariqa ilayhi illa bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Och det finns ingen väg till att dyrka Allah förutom med det som profeten har kommit med. Och det här är mycket stor fayda. Ibn Kathir förklarar la ilaha illallah Muhammad rasulullah på samma sätt som våra ulema gör idag. Så det här är ingenting som vi har hittat på, att la ilaha illallah betyder ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Ni har säkert hört och sett i skolböckerna att man översätter la ilaha illallah till vad? Det finns ingen gud förutom Gud. Och det här är fel. Det är en fel översättning. Utan den korrekta översättningen är att det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom Allah. Och Muhammad är rasulullah, och vi kan endast dyrka honom med det som Muhammad har kommit med. Och att månggudadyrkarna dyrkar Allah med en, eller dyrkar andra än Allah med en form av dyrkan som Allah inte har lagstiftat. Och därför beordras profeten att säga lakum dinukum waliyadin, att ni har er religion och jag har min religion. Precis som Allah säger wa in kadhabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Allah säger att om de förnekar dig, så säg jag har mina gärningar och ni har era gärningar. Ni är fri från det som jag gör och jag är fri från det som ni gör. Och Allah säger också i Koranen, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Vi har våra gärningar och ni har era gärningar. Och här säger al-Bukhari, lakum dinukum al-kufr. Ni har eran religion, otro. Wa liya din al-islam. En annan åsikt som nämns här, och det är den åsikten som Ibn Jarir al-Tabari och vissa andra har, är att de upprepade meningarna är ta'kid. De är för att betona en och samma sak. Ni dyrkar inte det som jag dyrkar och jag dyrkar inte det som ni dyrkar. Att det upprepas. Bara för att betona någonting. Det här är en åsikt. En annan åsikt är att det har med framtiden att göra. Och det är det som Bukhari och andra mufassirun väljer. Och det är det som översättaren här har valt. Meningen är, jag dyrkar inte det som ni dyrkar. Och inte heller dyrkar ni den som jag dyrkar. Och jag kommer inte att dyrka det som ni har dyrkat. Och ni kommer inte heller att dyrka den som jag dyrkar. Att det handlar om framtiden, de här sista verserna. Och det gäller då dem som det är skrivet för, att de aldrig kommer att tro. Taib. Kommer ni ihåg de här tre åsikterna nu? Ja? Vad var den första?
Att det dyrkar det som du dyrkar. Alltså själva dinet och det andra tillvägagångssättet.
Ja. Att första versen då är att vi endast dyrkar Allah. Vi dyrkar inte det som ni dyrkar. Och den andra gäller tillvägagångssättet i utförandet av dyrkan. Och den andra åsikten att det är ta'kid, ja? Betonande. Och den tredje, att den första gäller nu och den
framtiden.
Och den andra gäller framtiden. Och så nämner Ibn Kathir att Imam Shafi'i använder den här sista versen lakum dinukum waliyadin som bevis på att al-kufr kulluhum millatun wahida. Att kufr är ett samfund eller ett folk. Kufr som kufr. De är alla enade. De är alla icke-troende. Det finns ingenting mitt emellan. Muslim, kafir och någonting mitt emellan. Det är muslim, kafir. Och de är alla en grupp. Namn. Vissa är värre än andra, som ulema säger. Som till exempel, en ateist är värre än en kristen eller jude. För han förnekar att Allah ens finns. Medan kristna gör tror på att Allah finns, men dyrkar andra vid hans sida. Men generellt, al-kufr millatun wahida. Taj, vi går vidare till nästa sura. Surat al-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal-fath. Och den här suran sändes ner vart, i Mekka eller Medina? Ja, Medina. Hela Juz Amma nästan har varit Mekka. Förutom vi har två sura. Och nu kommer den sista som också är, eller bland de sista som också är, Medini, som också sändes ner i Medina. Ja, den sista. Och det är autentiskt berättat från Ibn Abbas att det här var den sista suran som kom ner. Sista suran som kom ner var denna sura, Idha ja'a nasrullahi wal-fath. Det är autentiskt från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Men det betyder inte att det var den sista ayan. Var finns de sista verserna någonstans då? Som kom ner? Ja? Många tror att det är den versen, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, men det finns ingen bevis för att det skulle vara sista versen. Ja? Surat al-Baqara, versen om ränta, det slutet där. Den här versen, surat al-Nasr, där Allah säger Idha ja'a nasrullahi wal-fath. När Allahs hjälp kommer tillsammans med erövringen till dig Muhammad, det vill säga erövringen av Mekka med dess icke-troende invånare som fördrev honom därifrån. Allahs seger tillsammans med erövringen av Mekka. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, och du ser människorna övergå till Allahs religion i enorma mängder. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Glorifiera då din Herre med lovprisningar och be honom om förlåtelse. Säkerligen är han ständigt förlåtande. Sa'di har en väldigt fin tafsir på den här versen. Och versen handlar om erövringen av Mekka. Han säger hadhihi sura al-karima bisharatun wa amrun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda husuliha wa isharatun wa tanbih ala ma yatarattab ala dhalika. I den här suran, i denna ädla sura, finns det bishara. Finns det ett glatt budskap och en beordring till profeten vad han ska göra när det här infaller. Och det finns också en indikation och vad som kommer, eller vad som har med den indikationen att göra. El-Bishara, den glada nyheten, är att Allah kommer att ge profeten seger och låta honom erövra Mekka. Och att folk i stora mängder kommer gå in i hans religion. De flesta som tidigare var från hans fiender skulle bli hans ansar, hans hjälpare. Och det här är al-mubashshar bihi. Det är det som han fick som bushra, som ett glatt budskap. Och det här har skett. De erövrade Mekka Och folk gick in i stora mängder i islam. Tayyib wa ammal amr. Han blev beordrad att göra någonting när det här skulle falla in. Och det var att tacka Allah för detta. Att lovprisa honom. Och att be honom om förlåtelse. Wa ammal ishara. Och vad gäller indikationen så finns det två indikationer. Och den första är att seger kommer att fortsätta för den här religionen. Kontinuerligt. Allah kommer ge den här religionen seger. Och speciellt då Allahs sändebud, alaihi salatu wasalam, lovprisar Allah och ber honom om förlåtelse. För det här är en slags tacksamhet. Och Allah har sagt i Koranen, وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Om ni är tacksamma kommer jag att ge er mer. Så genom att visa tacksamhet får man mer. Så när profeten, alaihissalatu wassalam, visade Allah den tacksamheten, gav Allah honom mer. Och han säger här, sheikhen, det här är någonting som vi kan se. Från epoken av Khulafa al-Rashidin, då islam spred sig till Afrika, till Azerbaijan, till många länder. Och fram till idag har islam spridit sig, säger sheikhen, till ställen där religion aldrig ens har nått. Typ islam är den första religionen som har kommit dit. Och folk har gått in i religionen som aldrig förr. Men tyvärr så har muslimerna prövats med att de har splittrats. Och tråkiga saker har skett. Men fast det här är ummans tillstånd så är Allah barmhärtig. Och seger fortsätter att vara över denna religion. Och folk fortsätter i otroliga mängder att bli muslimer. Och det är världens snabbaste växande religion. Och vissa säger till och med att om 20, 30, 40 år det kommer vara den största religionen i Europa. I många länder nu är hälften av barnen som föds muslimer. Och det här räknar de muslimska familjer, nu räknar inte ens konvertiten. Så alhamdulillah, islam ökar lavinartat. Och vad gäller den andra indikationen så är det att profetens tid är nära. Så alltså, när han fick den här suran så fick han en indikation på att hans tid var nära. Han skulle snart dö. Och här säger sheikhen en mycket fin sak. Han säger, varför? För profetens liv var fadil. Det var någonting nobelt. Så nobelt att Allah till och med har svurit vid hans liv. Och det är väl känt att nobla saker avslutas med istighfar. Som till exempel bönen och hajj. Vad är det första man säger efter bönen? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Och samma sak i hajj. Alla beordrar människorna, när de går till Muzdalifah och så vidare, att de ska göra istighfar. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar det här, Allah han sände bud, att lovprisa honom och be honom om förlåtelse. För att hans tid är kommen. Och att han ska förbereda sig för att möta sin Herre. Och avsluta sitt liv med det bästa eller på det bästa sätt. Så profeten, alaihissalatu wassalam, när han bad, brukade säga otroligt mycket i hans ruku och hans sujud. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Som det hade berättats i Bukhari. Och Aisha hon sa, kan jag ta awwal al-Quran. Att han försökte implementera den här suran i sin bön. Genom att lovprisa Allah, yusabbih, att ära honom och att be Allah om förlåtelse. Det här var det som Sa'di sa. Vi kan nämna också här en fayda som nämns i gällande denna sura. Det har berättats i Sahih Bukhari att Umar radiyallahu anhu brukade samla de äldre, ashiyach, shuyukh, de äldre muslimerna som var med från Badr, från första kriget, de bästa av muslimer som hade blivit gamla efter profetens bortgång, alaihissalatu wassalam. Han brukade hämta Abdullah ibn Abbas till deras samling. Och de brukade tycka, vad gör den här lilla killen här? Han var väldigt ung. kanske knappt könsmogen. Varför hämtar vi inte våra barn för, tänkte de. Så en gång ville Omar visa dem varför han hämtade Abdullah ibn Abbas. Så han hämtade honom. Och så sa han till folket: vad säger ni om den här suran? Idha ja'a nasrullahi wal fath. Och då så sa många av dem som var där att vi är beordrade, då vi får seger, att lovprisa Allah och be honom om förlåtelse. Ni får seger, vilken seger som helst. Och då så frågade Omar till Abdullah ibn Abbas: vad säger du då? Han sa nej. Vad som menas med versen är att profetens liv var nära, att hans liv snart skulle ta slut, och att han skulle, då han hade erövrat Mekka. Och då så sa Omar radiyallahu anhu: la a'la minha illa ma taqul. Att det enda som jag känner till av den här suran är det som du just har sagt. Vilket bevisar hur otroligt kunnig Abdullah ibn Abbas var i tafsir. Och vi har sagt tidigare att han kallas för al-habr, tarjuman al-Quran, den som förklarar Koranen. Och han särskildes bland sahaba med att profeten alaihi wasallam gjorde en dua för honom. Han sa: Allahumma faqqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Och Allah, ge honom förståelse i religionen och ge honom förståelse i Koranen. Och alhamdulillah, han blev bland de största ulama i den här umman, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Men Ibn Kathir, han nämner en färd, han säger att den här tafsiren som de här äldre sahaba gav, den är inte helt fel heller. Utan även om muslimerna erövrar en stad eller ett land, så ska de lovprisa Allah och tacka Allah och be om förlåtelse. Och han säger bevis för det här är att när profeten alaihissalam erövrade Mekka, så var bland det första han gjorde när han gick in till Mekka, till Kaaba, han tog sönder statyerna och bad 8 raka. 8 raka. Och vissa säger den här bönen är en tacksamhetsbön. Andra säger nej, det är salat al-duha som man ber på morgonen. I alla fall, det finns belägg och grund för att man ska göra detta. Om Allah har gett en seger. Och det nämns också att vissa av sahaba gjorde det här. De bad till Allah subhanahu wa ta'ala när de erövrade något ställe. Och Ibn Kathir nämner också en fin sak. Han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen informerar profeten om att hans tid snart är kommen. Och vet att när du har erövrat Mekka, vilket är den staden du blev utvisad ifrån, och folk i stora skaror går in i islam, vet då att våran uppgift med dig är färdig i detta liv. Så förbered dig då på att möta oss och att börja din resa till nästa liv. Fal akhiratu khayrun laka min ad-dunya. Att nästa liv är bättre för dig än detta liv, och din herre kommer sannolikt att ge dig det som du tycker om. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Och därför blev han beordrad att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns också berättat i hadither att kuffar runt om Mekka på arabiska halvön väntade. De var statydyrkare, de var månggudadyrkare, dyrkade av gudar. Men de väntade. De sa: om han är en riktig profet, så kommer Allah att ge honom seger över Mekka. Och om han gör det, kommer vi att acceptera hans religion. Så de sa, när Mekka erövrades, så accepterade alla de här stammarna och folken islam. Och det kallades för Amil Wufud, året av delegationer kan man säga. Stammens representant kommer med några viktiga människor till Medina och säger: vi har blivit muslimer, vi har accepterat islam. Tills det att islam blev den överlägsna religionen på arabiska halvön på väldigt, väldigt kort tid, direkt efter att de hade erövrat Mekka. Vi tar den sista suran också, surat al-Masad, det flätade repet. Och där tänkte vi läsa från Ibn Uthaymin. Allah säger efter Bismillahirrahmanirrahim idha tabbat yada Abi Lahab watab. Må Abu Lahabs båda händer förstöras, och han är säkerligen förstörd. Abu Lahab var en av profetens farbröder. Och Ibn Uthaymin nämner att profetens farbröder kan delas in i tre kategorier. De som blev muslimer och stred för hans sak. De som inte blev muslimer men ändå försvarade honom. De som inte blev muslimer och motsatte sig honom och trakasserade honom. Den första kategorin, de som accepterade islam och gav islam seger, som till exempel Al-Abbas ibn Abdul Muttalib och Hamza ibn Abdul Muttalib. Och Hamza, radiyallahu anhum, ajma'in, var bättre än Al-Abbas, som Ibn Uthaymin nämner. För Hamza, radiyallahu anhum, är en av de bästa shuhada. Han dog det andra året av hijra i Uhud. Då dog han som martyr, radiyallahu anhum. Och han brukade kallas för Asadullah eller Asad Rasuluhu. Han brukade kallas för Allahs lejon eller profetens eller sändebudets lejon. Vad gäller den andra kategorin, farbröder eller farbror som stödde honom men ändå inte accepterade islam, så är det vem? Abu Talib. Namn. Han hjälpte honom under hela hans liv, men in till det sista vägrade han att acceptera islam. Och profeten alaihissalam berättade att han kommer att be till Allah att hans straff ska underlättas i helvetet. Och han kommer få det minsta straffet som finns i helvetet, vilket är att han kommer få skor av eld som gör att hans hjärna kokar. Och han kommer tro att han har det hårdaste straffet i helvetet. Och den tredje kategorin, den som motsatte sig honom och vägrade att tro och trakasserade honom dag och natt. Och det var Abu Lahab. Och Abu Lahab heter Abdul Uzza. Uzza var en av statyerna som dyrkades i Mekka. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib Abu Utba. Hans kunya var Abu Utba. Men då han förnekade islam kallades han för Abu Lahab. Och Lahab är flamma från elden. Han skulle gå till elden. Så Allah sände ner en hel sura gällande Abu Lahab. En sura som man läser i bönerna, där man kritiserar Abu Lahab. Och man får belöning för detta. Varje bokstav du läser får du 10 hasanat. Och varför sändes den här suran ner? Jo, det berättas att då Allah beordrade profeten alaihissalatu wassalam att varna sina närmsta släktingar och sitt folk, att han gick upp på berget i Mekka och samlade alla människor, ropade på dem. Och så sa han: folk, vad skulle ni säga om jag sa att det kommer en armé bakom berget? Då så sa de: du har aldrig ljugit för oss, vi skulle tro på det. Och då så sa han: folk, jag är en varnare. Jag varnar er för ett hårt straff i nästa liv. Alltså då, det var då typ första gången han sa till alla i Mekka att jag är profet. Och då så ställde sig Abu Lahab upp och sa: tabban lak. Vilken förlorare du är. Är det på grund av detta du har samlat oss? En sån här löjlig sak som du har samlat oss. Då sände Allah ner den här suran. Att det är han som kommer vara en förlorare. Han som är förstörd. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Må Abu Lahabs händer förstöras. Alltså brinna i elden. Så ett tabat. Tabat kommer från ordet ett tabat, som betyder att förstöra någonting. Någonting går under eller förstörs. Som Allah säger: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب. Att Firauns planer är eller leder till förstörelse eller undergång. Taib, varför nämner Allah hans händer för? Ni hela Abu Lahab ska gå till helvetet. Ja. Det ligger någonting i det. Sheikhen säger att generellt, det är händerna som man gör sina gärningar med. Generellt, alltså hela han ska gå till helvetet, men man använder det här ordet händerna ska straffas. För det är det händerna som han gör alltid onda med. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Varken hans rikedom eller hans söner kommer att gynna honom. Och här, ma aghna, det kan vara två saker. Det kan vara antingen vara en fråga eller så kan det vara en negation. Alltså, kommer hans pengar och barn att gynna honom på domedagen? Svar, nej. Eller en negation, som då översätts här. Varken hans rikedom eller söner kommer att gynna honom på domedagen. Och Ibn Uthaymin säger att alltså, tafsiren gäller båda. Så rikedom kommer inte att gynna honom i nästa liv. Fast rikedom normalt gynnar människan, säger sheikhen. Om man är fånge, krigsfånge, och du är miljonär och du säger släpp mig så ska du få en miljon. Kommer man att släppa eller inte? Man kommer släppa. Pengarna gynnar. Om du är sjuk, kan pengarna gynna gällande sjukvård? De kan gynna. Du kan åka till bästa sjukhuset i världen. Taib. Om du är hungrig, svältande, kan pengar gynna? Ja, de kan gynna. På domedagen, om du ska till helvetet, kan pengar gynna? Nej. Det är det som menas. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Och inte heller hans söner kommer att gynna honom på domedagen. Ibn Uthaymin nämner här att kasab kan betyda allt han har tjänat på sig, allt han har samlat på sig. Status, pengar, pengar som han fortfarande inte har fått men kommer att få och så vidare. Han säger det generellt. Men det som han nämnt som sahaba är söner. Kasab betyder här söner. Som det har nämnts i en hadith också. Inna atyabu ma akaltum min kasbikum wa inna auladikum min kasbikum. Att det bästa ni har ätit eller det bästa ni konsumerar är det som ni själva har tjänat. Och era barn är från det som ni själv, är från det som ni har tjänat. Taib. Så barnen kallades här för kasb också. Och den här hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Sen säger Allah, sayasla naran dhata lahab. Han ska brinna i en eld med flammande lågor. Och ordet sayasla tyder på att det här kommer ske inom en snar framtid. Och han säger här sheikhen att det spelar ingen roll det här livet. Om han lever ett långt liv så är det ändå inom en snar framtid. För det här livet är väldigt kort jämfört med nästa liv. Som Allah säger, kanahum yawma yarawna kayawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'a min an-nahar. På domedagen när de ser det de har lovats kommer det kännas som livet bara var en timme eller en stund av en dag. Så livet är väldigt kort. Och han säger även de som ligger i graven eller barzakh, tiden går väldigt snabbt. Det är väldigt kort. Och sen kommer människan att återuppstå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah, وَمْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ. Medan hans fru bär på dess ved. Alltså Abu Lahab ska brinna i elden med flammande lågor. Medan hans fru bär på dess ved. Och hans fru som heter Jamil, Arwa bint Harb bint Umayya. Abu Lahabs fru hette Arwa Jamil. Taib. Och hon var från de som hade väldigt högt släktskap i Quraysh. Hon var väldigt respekterad. Hon brukade hjälpa hennes man mot profeten Muhammed a.s. Så Allah nämner här att hon ska bära på eld. Hon ska bära på ved i elden. Och det finns här två tefsir på den här versen. Antingen, och det nämns också här i sista versen då, Fiji det här hablum min masad, att runt sin hals har hon ett flätat rep av eld. Den tafsir som Ibn Uthaymin nämner är att hon brukade ha ett flätat rep av palmträd som hon satte runt sin hals, gick ut i öknen och letade efter taggkvistar. för att lägga i profetens väg. Så han säger, kolla hur en sån här nobel kvinna förnedrar sig och går ut med ett rep runt halsen för att leta efter ved, för att lägga framför en man. Den andra tafsir som de flesta nämner är att hon kommer vara den som slänger ved på hennes man i helvetet. Precis som hon hjälpte hennes man i det här livet kommer hon att samla ved i Akhira och slänga på hennes man så att hans straff blir värre och värre. Och sen en sista faida, nytta, som Ibn Kathir nämner och andra i tafsir, är att den här suran är ett bevis på profetens profetskap. Att det var äkta sanningsenlighet. Han var en riktig profet. Hur? Jo, Abu Lahab och hans fru var svurna fiender till islam och försökte med alla medel att stoppa och hindra islam. De berättas, det har till och med berättats att när folk kom till Mekka för att göra hajj eller tawaf, innan islam gjorde man också det, så gick profeten till dem, alaihi wasallam, och han sa, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Säg la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Att Abu Lahab brukade gå bakom och att han var så här vindögd och såg väldigt konstig ut och säger, jag tror inte på honom, han ljuger, han är mudhamdham och säger fula saker om honom och så vidare. Att han ständigt var på honom och försöker hindra islam och ljög om honom och så vidare. Den här mannen i 10 år i Mekka var han på honom och försökte få honom, eller försökte få folk att lämna islam. Allah sände ner den här versen i början på den här epoken. Om han skulle vilja så skulle han bara säga, jag är muslim. Vad är det här för vers som säger att jag ska till elden? Koranen stämmer inte. Men under alla de här 10 åren så vägrade han att bli muslim. Det var skrivet för honom att han skulle till helvetet. Och det är ett bevis på att det här är på riktigt. Att det inte är något som är påhittat. Det är en färg som många nämner. Wallahu ta'ala alim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och nästa vecka inshallah ta'ala de 3 sista surerna från Juzamma. Och efter det kanske vi ska gå igenom tafsir på verserna om Ramadan från surat al-Baqara. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Inshallah ta'ala.